Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Carina heter jag och är en del av denna församling sedan jag flyttade hit från Ecuador. För länge sedan känns det som nu. Och idag kommer vi att samlas kring temat bön som en plats för helande. Och det gör vi med utgångspunkt i den bönen Herre lärde oss att be. Bönen Fader vår, som är kanske de mest välkända orden i hela Bibeln. Och bakom de orden finns en inbjudan till att bli hel. Så jag tänker att vi börjar och ber. Herre, tack för din närvaro mitt ibland oss. Vi vill öppna våra hjärtan för ditt ord. Mitt i allt som rör sig inom oss och omkring oss så ber jag att du talar ditt ord av liv. Kom och hela det som behöver helas. Kom och rör vid oss. Välkommen att tala in i våra liv, Jesus. Amen. Den starkaste bilden av bön jag har kommer från min uppväxt. Jag minns hur jag som barn ibland vaknade upp mitt i natten och såg en av mina föräldrar på knä vid min säng, bedjande. Jag vet inte hur ofta de gjorde det, men att se dem göra det gjorde ett starkt intryck hos mig alla gånger jag såg det. Nu kan ni andas lugnt. För jag kommer inte att säga att det är så här man ska göra för att bönen ska räknas. Man ska sätta väckarklockan på klockan 2, gå ner på knä och börja be. Men känner man sig manad till det och känner man fri och glädje i det, så det är fint. Men det som berörde mig var inte tiden på dygnet eller formen eller hållningen, utan relationen jag fick skymta. Jag såg mina föräldrar som var min bild av trygghet, styrka och ledning. Men där på knä i nattens tystnad såg jag också att de var barn. Barn till Gud. Helt beroende och helt förtröstande på hans beskydd. Och det väckte något hos mig. Nyfikenhet och längtan. Och när jag läser evangelierna ser jag samma längtan i lärjungarna som jag kände då. Längtan att förstå vad som rör sig i hjärtat hos den som ber. Och när vi gått nu in i vår serie av predikningar med temat led oss att be, har jag tänkt lite extra på detta. Hur bön smittar. Hur den väcker längtan hos dem som ser. Och det är precis vad som händer i dagens text som kan hämtas från Lukas 11. Det står så här. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han hade slutat kom en av hans efterföljare fram till honom och sa: Herre, lär oss att be. Precis som Johannes döparen lärde sina efterföljare att be. Då sa Jesus: så här ska ni säga. Far i himlen. Vi ber att du ska bli ärad. Kom och regera bland oss. Ge oss den mat vi behöver dag för dag. Och förlåt oss att vi har syndat mot dig. För vi förlåter själva alla de som gör fel mot oss. Och låt oss inte utsättas för frestelser. Att en lärjunge ber sin mästare lära ut hur man ska be var inte ovanligt på den tiden. I den judiska traditionen kunde bön undervisas. Den formade gemenskap och andlig identitet. Så lärjungarnas fråga är inte märklig på något sätt. Men svaret de får kanske lyfter en ny perspektiv. För Jesus ger dem inte en metod utan en relation. Han säger inte: så här ska ni göra för att bli hörda. Han säger: så här talar ni med er far. Och det enkla, starka ordet far blir både ingången och grunden för allt som följer i denna bön. All de kommande verserna vilar i denna relation. Lovprisning, överlåtelse, bön om försörjning, försoning och besked. Och jag tolkar att det Jesus vill visa med denna strukturen i bönen inte har att göra med en viss ordning på något sätt, utan strukturen belyser att det är relationen som bär bönen. Inte orden, inte tekniken. Faderns närvaro är basen som håller allt samman. På det sättet bjuds vi in i bönen som plats att lära känna Fadern. Så som han är. Inte som våra erfarenheter av mänskliga föräldrar har format oss. För en del av oss kan ordet fader väcka trygghet. Men för andra smärta. Jag minns en berättelse om en far som ställde sin son på en byrå och sa: hoppa, jag fångar dig. Men när pojken hoppade tog pappan ett steg tillbaka och lät honom falla. Det här är för att du ska lära dig att aldrig lita på någon, sa han. Och vi kan bara ana hur den pojkens vil av en far formades. Och det här är kanske ett extrem exempel. Men min poäng är att även de bästa föräldrar kan med de bästa intentioner göra fel och såra. Och Jesus ber oss inte att projicera våra mänskliga erfarenheter på Gud. Han vill hela vår bild av faderskapet. Och Bibeln visar oss på flera sätt hur Guds kärlek är djupare och är större än någon mänsklig kärlek kan mätta sig med. Som vi sjöng innan. Ingen annan kan älska som du. En av mina favoritverser om detta finns i Saltaren 27. Det står: om än min far och mor överger mig, tar Herren emot mig. Det är en vers som säger något djupt om Guds hjärta. Även när de band som borde vara starkast i livet brister, så står Gud kvar. Han är inte en far som vänder sig bort, utan en som tar emot. Och i denna vers finns också ett löfte. Gud fyller det tomrum som brustna relationer lämnar efter sig och helar. Och det är ofta i bön som helandet börjar. Jag fick själv erfara det. När jag växte upp var det mycket viktigt för mina föräldrar att jag och mina syskon presterade bra i skolan. De hade de bästa intentioner. De ville att vi skulle lyckas och att vi skulle få en trygg framtid. Men det blev inte alltid bra. I landet jag växte upp gick skolbetygen från 1 till 20. Och hemma hos oss var 18 det minsta som accepterades. Allt under det var inte bra nog. Många år senare, nu som vuxen, och det här är för typ 3-4 år sedan, så gick jag igenom en period av själavård efter att ha fastnat i en spiral av oro och otillräcklighet. Och då bestämde jag mig för att avsätta tid till att varje vecka söka Gud med ett särskilt fokus. Och det var då jag fick lära känna Gud som far på ett sätt jag aldrig gjort tidigare. Och jag minns särskilt en kväll. Jag satt vid köksbordet ensam i stillheten och bad och bjöd in Gud att tala direkt till mitt hjärta. Och plötsligt såg jag det så klart. Hur de prestationskrav jag burit genom livet hade format mig. Hur de styr mina val och styr min syn på mig själv. Hur jag mätt mitt värde i vad jag gjort och inte i vem jag var. Och hur det påverkade min bild av mig själv och den bilden jag trodde andra hade om mig. Men det här har också påverkat min bild av Gud som min far. Jag visste att han älskade mig. På samma sätt som att jag visste att mina föräldrar älskade mig. Men ändå, där i min innersta, lät jag alltid de envisa frågorna krypa fram. Hade jag på riktigt ansträngt mig tillräckligt mycket? Hade jag verkligen gjort tillräckligt för att förtjäna den kärleken? Och svaren jag mötte gång på gång var att det aldrig var tillräckligt. Det behövdes alltid mer. Bara lite till. Tårarna började rinna nästan av sig själva när jag kunde se de sår i mitt liv som min prestationskrav orsakar. Och i den lilla stunden blev det tydligt hur mycket jag behövde av Guds läkande närvaro. Och så hörde jag hans mjuka och ändå tydliga röst. Karina, jag har aldrig krävt något betyg från dig. Då grät jag ännu mer. Men denna gång för att ha blivit träffat av Guds nåd som aldrig förr. Och i den stunden kunde jag släppa det tunga svaret. Jag kunde förlåta mina föräldrar. Jag kunde förlåta mig själv. Och ta emot det helande som Gud erbjöd. Men jag fick också möta min Gud på ett helt nytt sätt. En far som inte kommer med krav och kontroll. Utan med omsorg och kärlek. Det visste jag i teori. Men det var inte förrän då som den teori landade i en erfarenhet som rörde min själ och mitt hjärta. Han är fader som aldrig sviker. Oavsett vad vi presterar eller inte presterar. Och när jag ser tillbaka på den kvällen, när Gud visade mig vem han verkligen är som far, inser jag att det var början på en resa mot frihet. Frihet från att behöva bevisa mitt värde. Frihet från att försöka få känna kärlek som redan var given. Jag började inse att Gud inte kallade mig för att prestera mer, utan till att vila mer i honom. Paulus uttrycker det så tydligt i Romarbrevet 8. Det står så här: för alla som leds av Guds ande är Guds barn. Ni har ju inte fått en ande som förslavar er i rädsla. Nej, anden gör er till Guds egna barn som kan ropa till Gud Abba, som betyder pappa, min far. Anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Det är där friheten börjar. I upptäcken att vi inte längre är slavar utan under krav och fruktan, utan barn som får vila i sin fars kärlek. Och den insikten väcker förundran och lovsång. För det är så hur bönen fortsätter. Vi ber att du ska bli ärad. Men också överlåtelse. Kom och regera bland oss. Att överlåta sig till Gud är inte att bli mindre fri, utan att befrias från allt som binder. För när Gud får råda får livet sitt rätta ordning och hjärtat sin vila. Guds herravälde är inte kontroll. Det är kärlekens rike där frihet får växa. Det är som samspelet mellan förälder och barn. Ni som är föräldrar eller har haft små barn vet hur det kan låta. Kan själv. Eller inte trött. Just denna bild är från i fredags. En sådan morgon där all redan var lite sent, så ville min dotter göra allt på egen hand. Och det gick jättebra i början. Favoritskorna på, tröjan på, VG-armar klarade själv jättebra. Men när dragkedjan skulle knäppas och hon vägrade ta emot hjälp, då började frustrationen stiga. Hos oss båda, kan jag känna. Jag fick inte ens visa hur man krokade den ena delen till den andra. Jag fick inte ens röra. Jag bara hörde, nej, stopp, kan själv. Och efter 5 minuters försök, som kändes som 20 för att vi var väldigt, väldigt sena, så insåg hon till sist att det var inte så tokigt med lite hjälp ändå. Kan själv och inte trött. Ett barn behöver ju utforska, prova och växa. Men ibland har barnet begränsad förståelse av helheten. Och det kan bli lätt övermäktig. Viskande leda till tårar och utmattning. Men som vuxna gör vi samma sak mot Gud ibland. Bara på ett mer sofistikerat sätt. Vi vill lösa, ordna, bära, planera, kontrollera, förstå på egen hand. Och ibland, när vi envisas att bära det som egentligen var tänkt att vila i Guds händer, kan det leda till besvikelse, frustration och sår. Så bönen, kom och regera bland oss, är en bön om helande. Ett rop från ett barn som söker trygghet i sin förälders famn för att reglera. Där, i den kärleksfulla famnen, kan vi växa i förtroende och tillit. Utforska och vila när Gud får leda. Där våra hjärtan kan slå i takt med vår fars hjärta. Där hans vilja inte längre blir en börda utan vår längtan. Och bönen byggs vidare på detta för att be om försörjning och försoning. Ge oss idag den mat vi behöver dag för dag. Och förlåt oss att vi har syndat mot dig, för vi förlåter själva alla de som gör fel mot oss. Återigen tolkar jag dessa meningar som en möjlighet att bjuda in Gud till helande i flera områden i vår liv. För att ibland behöver Gud inte bara ge utan också läka. Läka vår oro att inte ha nog. Och läka vår oro som får oss att vilja alltid ha rätt. Han vill stilla våra hjärtans rastlöshet som viskar. Räcker det här till? Eller ska vi inte ha lite till? Han vill också röra vid våra sår. Både de som vi bär från andra och de som vi själva har orsakat. Gud vill hela oförlåtelseknutna rum och ge relationer, hjärtan och självbild ett nytt liv. Och så slutar barnen där allt började. Hos en far som beskyddar sina barn. Och låt oss inte utsättas för frestelser. Det är inte en bön om att slippa svårigheter. Utan om att bevaras i kärleken. Vi ber att Gud ska hålla våra hjärtan nära sitt. Så att inget ont får slita sönder vår tillit eller vårt hopp. Och så rammas hela bönen in i detta. Vi har en far som inte bara älskar oss. Han vill också hela oss och beskydda oss. I honom får vi vila, lyssna och formas av hans hjärta. Han bär oss genom vardagens oro. Formar oss i våra relationer och bevarar oss i sitt ljus när mörkret kommer nära. Jag började med en bild av mina föräldrar bedjande vid min säng. Den bilden har följt mig genom livet. Som ett frö av tro som väckte längtan. Och nu, när jag själv är förälder, förstår jag mer av vad som rörde sig i deras hjärtan. För att vara förälder är ett vackert uppdrag, men det är väldigt svårt. Vi vill gärna räcka till, skydda, leda och ge det bästa oavsett hur gamla våra barn är. Men ibland står vi inför gränser för vår egen kraft och vår egen visdom. Där, mitt i otillräckligheten, blir bönen livsnödvändig. För det finns saker vi inte kan bära. Beslut vi inte kan styra. Och det kommer att finnas situationer där våra armar inte kommer kunna vara där för att beskydda. Och det finns sår vi inte kan läka. Med all det får vi lägga i Guds händer. Bönen blir då ett uttryck för förtröstan. Den blir platsen där vi hämtar styrka. Urskiljning och läcker dem också i vårt föräldraskap. Och jag önskar att mina barn får höra tonen av Guds kärlek genom mig. Jag önskar att när de ser mig be, ska ska de ana något av detta. Att livet ytterst vilar i en god fars händer. Att min bön väcker längtan hos dem att också få vara hans barn. Och trygghet att alltid kunna springa till honom i alla livets situationer. Sammanfattningsvis. Bön är något vi lär oss. Men inte främst genom metoder. Utan genom en relation. En relation som bjuder in till helande i våra liv. Och vi lär oss att be när vi tar emot det helande. Och ger, och när vi sträcker oss till honom. Det behöver inte börja stort. För Gud väntar inte på långa stunder. Han längtar efter ärliga ögonblick. För bön börjar inte med våra ord. Utan med hans blick som möter oss och säger: jag ser dig. Jag älskar dig. Jag är här. Och vi lär oss att be också när vi ser någon annan göra det. Så låt oss bära med oss den här frågan. Vem kan lära sig att be genom att se dig? Kanske ett barn som ser dig vika händerna. Kanske en vän som märker att du tar en stund i stillhet. Eller någon som anar att där finns en människa som lever fri. Kanske någon som behöver möta den kärleksfulla fader som du har. Som också behöver bli hel. Och kanske vill Gud just idag lägga sin hand över det som gått sönder i din bild av honom. Kanske han vill väcka den tilliten igen. Så du kan lyfta din blick och säga: pappa, min far, här är jag. Vi kommer ha en stund för bön och reflektion alldeles strax. Men innan det så kommer vi att gå in och lovsjunga. Jag kan uppmuntra dig att ta den stunden att sträcka dig till Gud. En Gud som finns i himlen men också där. Bredvid dig, som omfammar dig och viskar till dig: här är jag. Berätta. Vad har du med dig idag?